Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Podplay. Får man säga en teknisk sak? Och det är att jag hör bara dig i ena hörluren. Alltså, vår vän på en annan ort hör bara i vänster öra.
Du också. Säg någonting, Mattias.
Jaha, kan det vara jag som inte har stoppat i min ordentligt då?
Det är en inställningsfråga som alltid i livet.
En attitydfråga.
En attitydfråga.
Just i kurren Söderberg. Och hjärtligt välkomna. Det är tisdag. Det är ett nytt avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och jag är laddad. Hur är det med dig, Charlie?
Jag är jätteladdad. Jag har haft en sån jädra firarvecka, vet du. Dels har ju sonen fyllt 13. Bara en sån sak.
Oj, oj, oj. Tonåring.
Ja, tonåring hemma. Ja. Och vi hade ordnat ett litet liksom överraskning när att han fick göra något som heter Prison Island med massa så olika rum och lösa grejer tillsammans med tre av hans bästa kompisar. Och sen var det middag hemma hos oss och så, men allt det var ju bara en enda stor överraskning. För det var otroligt tacksamt att kunna säga, ja, nu fyller du 13 år nästa vecka. Han bara, ja, jag vet det, ja, men det förstår jag. Att det blir liksom inget, ja, vi kan inte göra någonting för det är corona och grejer. Han bara, nej, nej, men det förstår jag. Så att han var ju helt... Nu var det bara tre pers, det var inte som att vi hade, du fattar ju, vi hade hållit ihop det. Men, ja, ja. Men han vart ju toköverraskad, vet du.
Ja,
så det är skitkul. Ja, sen är jag också väldigt firande för att min fru, som du känner mycket väl och alla poddlyssnare, hon har vunnit ett pris.
Mm-hmm.
Ja, hon kunde inte sova en natt. Hon skriver ju en del författarprojekt som hon håller på med. Och kunde inte sova en natt och såg någonstans att det var en novelltävling någonstans. Hon bara satte sig 3 timmar på natten och skrev en novell och skickade in på vinst och förlust. Och vann den och har varit där och läst den högt och den skrevs ut på förlag och grejer. Och det roligaste är ju då att hennes syskonbarn vart ju extra glada när de fick höra att Andrea hade vunnit Nobelpriset. De var helt övertygade om att det var Nobelpriset och inte Nobelpriset. Men...
ja, 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 men vad roligt.
Så att nu säger jag gärna det om Andrea, att hon är Nobelpristagare. Om man snuddlar lite på orden så låter det ju jävla bra. Alltså.
Ja, gör det. Ja, gör det. Verkligen styggt. Mm.
Så att där är jag. Nyfestad kan man säga.
Vad tror du? Tror du att våran gäst eventuellt skulle kunna bli en Nobelpristagare? Han är i alla fall en professor. Så mycket vet jag.
Det är en bra förutsättning.
Det är en bra förutsättning. Så varmt, varmt välkommen Jonas Eliasson.
Tackar, 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 tackar. Kul att vara här.
Vad säger du, Jonas? Har det delats ut några Nobelpris för trafikupptäckter? Liksom?
Ja, i stort sett. Alltså, vi har i alla fall en. När Daniel McFadden fick Nobelpris i ekonomi för 20 år sedan ungefär, då var det framför allt för grejer som hade med, ja, vad ska man säga, skärningslinjen mellan trafik, nationalekonomi och trafikprognoser. Och just Dan McFadden är väldigt stor i min bransch. Så att det var ju nästan som att vi fick Nobelpris, tyckte ju vi.
Ja.
Alltså jag var ju doktorand på den tiden, så jag tog inte åt mig så mycket. Men det kändes väldigt bra.
Just det. Det var mycket lättare för dig att gå på middagar.
Och verkligen.
Så, när folk säger, vad gör du? Ja, du vet, vi fick ju typ Nobelpriset.
Typ det. Ja. Är det verkligen forskning? Ja, du vet, vi brukar få Nobelpriset.
Ja.
Men om man läser som medarbetare då på Linköpings universitet, förlåt, jag tappar ordet, så står det att, då, att Jonas Eliasson är måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och ordförande för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins avdelning för samhällsbyggnad. Jag fattar ju inte ens riktigt alla ord där, eller typ så. Berätta, om någon frågar, när du får någon ny till bordet på någon fest i villaområdet och du ska berätta vad du gör, vad säger du då? Vad jobbar du med?
Ja, då jobbar jag med transporter och resande och sånt där. Trafik och transporter och hur folk reser och hur man transporterar varor och gods och sånt där. Och jag har gjort lite olika saker. Alltså, längst tid sammanlagt, det var jag när jag var professor på KTH. Då var jag heltidsprofessor bara på KTH i 10 år ungefär. Och sen så var jag trafikdirektör i Stockholms stad i 3 år ungefär och hade hand om liksom Stockholmstrafiken. Och sen så efter det så blev jag professor i Linköping och sen så i samma veva så blev jag då, som det heter, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.
Det kan jag säga någonting om det också, för det är också lite obegripligt vad det är. Alltså,
till skillnad från allt det du sa innan som ja, var begripligt.
Ja, men alltså professor på KTH, det vet ju alla människor vad det är. Då går man omkring och tänker och har lite doktorander och sådär. Liksom. Okay. Lite resor och transporter. Mm. På Trafikverket så är det, finns tre stycken liksom, transportpolitiska mål. Och en är trafiksäkerhet. Det begriper i alla fall ungefär vad det är från.
Det fattar man ju.
Och en är miljö och hälsa. Och miljö begriper man ungefär vad det handlar om i alla fall. Men den tredje grejen, det är tillgängligheten. Och det är då liksom vad transportsystemet levererar. Alltså att man kan ta sig till saker. Att man kan nå grejer.
Om ingen kan åka någonstans, då lyckas vi både med miljömålet och vi lyckas med, liksom, vad var det första målet?
Trafiksäkerheten.
Trafiksäkerheten. Ja. Ja, men tillgängligheten skiter sig kungligt.
Precis, och det är inte så hypotetiskt som det låter som när du säger det. För historiskt sett så var det så att trafiksäkerhetsdirektören inrättades först för 30 år sedan eller så där. Och sen så efter kom på att det här gick jättebra, vi ska ha en miljödirektör också. Och sen när de hade funnits liksom ett tag så kom man på att det är, om alla nu bara stannar hemma och lindar in sig i bomull, då är ju de färdiga liksom. Vi behöver någonting som sysslar med själva funktionen hos transportsystemet också. Och då inrättades liksom min tjänst, den som jag har nu, men det har ju varit för, folk före mig förstås.
Nu är det ju som att du lägger upp den för en smash här, som är att det är ungefär så känns det från utsidan, att det här med att människor ska kunna ta sig någonstans, det verkar komma på sista plats. men för det här, jag och Mattias har ju sett fram ohyggligt mot det här avsnittet, just därför att jag tror inte vi har kunnat komma på ett enda ämne där vi och alla andra kan så otroligt lite som när det gäller det vi skulle kalla för trafikekonomi då. Men att jag och Mattias och alla andra människor har så otroligt mycket åsikter om det här området och utsätts för det hela tiden. Det går ju inte att åka med en enda taxichaufför en enda fredag utan att få en föreläsning om allt som görs fel, hur du behöver annorlunda, hur ingen tänker. Och den föreläsningen skulle du kunna få från mig också. För varje gång jag åker bil så tycker jag bara att jag noterar allt detta som från mitt perspektiv verkar, här har ingen tänkt överhuvudtaget. Nej. Men nu är vi smarta nog att förstå att man har inte professorer om ingen har tänkt. Här måste du tänkt, det här måste vara ohyggligt mycket svårare än vad man tror, eftersom alla verkar tycka att ni gör fel, men ingen ens förstår att det är en fråga. Liksom. Känner du igen den här beskrivningen?
Verkligen. Alltså, jag måste säga att det är ändå för, liksom, ovanligt ödmjukt att säga att man inte vet så mycket. För annars så brukar folk vara extremt övertygade om att de vet detta. Alltså, det är väl, eftersom att alla har varit trafikanter så är ju alla experter på trafik- och transportsystem. Det är ungefär som skolan. Liksom. Nu känner inte jag så många skolforskare, men deras värld måste ju vara likadan. Alla har gått i skolan, så alla är skolexperter. Men, och så är det ganska mycket i min bransch också. Men ärligt talat så är det så. Det finns en massa saker i transportsystemet som ärligt talat inte är så himla väl utformade och inte funkar så bra. Ibland är det för att det faktiskt är genuint svårt. Men ibland är det grejer som man skulle kunna fixa till som inte är så himla rocket science ordna.
Nu ska vi börja med den kanske lättaste eller svåraste frågan. Nu börjar vi med idiotfrågan. Och den frågan kallar vi för kommunalarbetaren. Mattias och jag har ju kört väldigt mycket. Eller Mattias har kört och jag har åkt. För Mattias gillar inte att bli skjutsad. Mattias gillar att köra, eller hur Mattias?
Ja, jag är ingen åkare. Nej, jag är ingen bra medåkare. Jag tycker det är jättejobbigt
så
att
du får
åka
köra.
Med
Men då har ju vi många gånger kört ut ur Stockholm när vi ska göra inspelningar och föreläsningar och andra saker. Och då är det alltid samma sak, att fram emot 16:30 så är det stopp, det är kö. Och då brukar vi skoja och säga, nu har den där, det finns ju en kille anställd på kommunen som går ut 16:30 och stannar alla bilar. För det är den enda rimliga slutsatsen, eftersom närmsta rödljus när jag kör E4:an liksom passerar söder, nästa rödljus är ju Helsingborg. Det är ju inte ett enda anledning för en enda bil att stanna. Det är ju möjligtvis om det skulle ha kö ut på avfarterna, men det är tämligen sällan. Ja,
eller om det är olyckor.
Eller olyckor. Så då blir det första idiotfrågan till dig är ju så här: hur uppstår kö? För det, om alla kör 90 hela vägen mellan Stockholm och Helsingborg, borde det ju aldrig kunna ens bli kö. Hur många bilar det ens är? Liksom?
Nej, och det är inte en idiotfråga, för det här är ganska fascinerande. Alltså, det finns två typer av kö. Och den ena kön, det är ju den här som du säger, liksom, när det finns en trafiksignal eller en avfart eller någonting som orsakar att trafiken inte kommer fram. Liksom. Den är lättare att begripa, och det är faktiskt den vanliga sortens kö. Men den andra sortens kö, den är som du pratar om nu, den som bara uppstår utan någon speciell anledning. Och den är samma sorts kö som, ska vi se, vi kan ta liknelsen när man leker ringlekar, ni vet, liksom när man är runt midsommarstången och så håller man varann i handen och så försöker man springa runt. Och om man då är liksom, om det är lite tajt mellan händerna från början när man börjar springa, då kan man ge sig på att ibland så kommer det plötsligt ta tvärstopp och så kan man inte komma fram alls. Och sen rätt vad det så rycker till så liksom man rycker av armen. Liksom. Och det är på grund av att trafik och särskilt köer, och det är liksom ett icke-linjärt system som gör att små störningar fortplantas och blir väldigt mycket större. Så att det räcker liksom att två bilar kommer lite för nära varandra, så kommer en bromsa in och då kommer den bilen bromsa in proportionellt sett mer. Och nästa bil bromsar in proportionellt sett mer igen. Och då fortplantar det där sig från att vara liksom en liten, liten störning i ett jämnt flöde till att bli ett tvärstopp. Och när det väl är tvärstopp, ja, då kommer ju liksom bilarna liksom uppströms, kommer inflöende in till den här kön snabbare än vad bilarna i början på kön kan köra iväg. Så att när man närmar sig det som kallas för en kritisk kapacitet, alltså att när det är precis så att bilarna kör så tätt det går.
Det blir trångt kring midsommarstången.
Liksom. Ja, precis. När det är trångt kring midsommarstången, då räcker det liksom med en liten, liten störning för att det ska säga flopp och så uppstår det en kö. Och då kan det ta jättelång tid att avveckla den kön.
Mm. Mm. Och då har man ju noterat att det finns två grundläggande strategier här. Det ena är ju att man då som sittande i kön så fort som möjligt kör fram och ställer sig nära så att liksom trycka på liksom. Mm. Och den andra är ju att försöka vara en utjämnande faktor. Det vill säga jag har 10 meter framför mig nu men jag krypkör den så att alla kan krypköra bakom mig. Jag försöker liksom att jämna ut det här. Då utsätter man sig ofta för att någon kliver in emellan där. Ja. Men liksom, finns det någonting som ja, jag pratar ju om Mattias förstås. Men finns det någonting som vilket skulle kunna vara bäst? Alltså, vilken bra medtrafikant kör hela vägen fram eller försöker vara lite halvpolis och liksom äter upp den där inbromsningseffekten?
Alltså, när man väl är i kön då spelar det inte så stor roll vad du gör faktiskt. Men när man är i det här läget att man märker att där framme så håller det på att bli en kö. Så att man liksom är en av de här som är på väg in i kösvansen som vi kan kallar det för, då är det faktiskt bra att inte köra fram för fort till kösvansen. Om man liksom kan upprätthålla ett lite jämnare flöde så att det inte blir en sån stor propp, då går det faktiskt att liksom upprätthålla flödet. Sen är det också i och för sig det att om det är så att åtminstone en viss del av kön ska köra av på en ramp längre fram, då är det ganska bra att de kan få komma fram till rampen och faktiskt komma av. Så i den meningen så är det ganska bra att inte sprida ut kön för mycket, för då blockerar man ju liksom avfarterna längre fram.
Just det. Och då kommer vi automatiskt in på den här andra trafikfrågan som jag tror är den som skapar mest irritation. Och det är ju när två körfält går ihop till ett. Vad är mest ekonomiskt? Är det att jag kör hela vägen fram trots att jag vet att det ska gå ihop? Men här finns ju två filer att utnyttja. Här har vi 800 meter där vi alla bara står i en fast vi kan använda båda. Så att på ett sätt tänker man då bor så bäst om jag kör hela vägen fram tills det tvingas ihop och där trycker jag mig in.
Precis.
Eller så är man som att men då blir det mycket inbromsning och folk ska lucka. Det vore bättre om folk vet ju redan 800 meter att vi ska ihop. Om ni går ihop lite i god tid och lite försiktigt. Men då blir man ju förbannad på att det är någon jävel som ska köra in på omsidan då och köra förbi hela kön och tycka att han är bättre än alla andra. Alltså den här frågeställningen kan inte vara ny för dig heller.
Nej, den är inte ny.
Hur borde vi göra ur ett trafikekonomiskt perspektiv?
Precis, alltså, så länge som det ändå rör sig genom den här liksom själva flaskhalsen, alltså efter att de två körfälten har blivit ett, då är det bättre att man väver ihop sig före flaskhalsen. Därför att då kan man hålla det här jämna flödet liksom genom flaskhalsen. Och då är det dumt att försöka gå ihop i sista sekunden. Liksom. Om det redan är så att det står still, då är det faktiskt bättre att man kör fram och ställer sig liksom, ja, där de två ska bli ett. Och det beror egentligen bara på att annars så kan kön bli så lång så att det blockerar även nästa korsning. Och när det väl har börjat göra det, att man blockerar liksom korsningarna uppströms, då växer ju kön ännu snabbare för att då hamnar ju de i en kö som inte ens ska ge den här flaskan som vi pratar om utan som ska på något annat ställe. Och då är det verkligen inte bra.
Intressant. Jag bara blir så full i skratt alltså, för det är ju just det där kösystemet har väl många funderat över och just det här första problemet som vi snackar om. Sen är det väl generellt så, uppenbarligen, man märker ju också att det blir värre när folk är hetsiga. Det här liksom gasa, bromsa, gestikulera, gorma. Jag tycker det har blivit bra mycket. Jag är liksom så här, man får chilla liksom. Ta det lite lugnt så brukar det ordna upp sig. Sådär. Men det är ju fascinerande. Och det här är ju, nu var det inte det vi skulle prata om, men det är ju på en annan nivå. Men jag kommer aldrig glömma när de öppnade på McDonald's, öppnade ju två stycken kassor i en drive-thru. Och det är väl så på många ställen nu i Sverige. Men jag minns när det här fenomenet var nytt, så att man kunde köra in med två bilar, kunde köra in på bredvid varandra. Och jag åker in bredvid en bil och jag skulle bara ha något superenkelt, så jag kom före honom. Alltså, han stod ju där. Och sen råkade jag komma före honom. Och han blev så jädra arg så att jag såg i backspegeln liksom hur han börnade liksom iväg i fatt mig, nitade bakom. När jag då beställt sen så har jag rutan kvar öppen för att lyssna. Och då skäller han på den där stackars tjejen som stod i luckan. Liksom, att hur kunde han komma för mig? Alltså det hade han svårt för liksom. Mm. Och sen när han hade fått sin mat, för jag hade beställt någonting som tog tid då. Och då skulle han liksom markera för mig också, genom att han börnade om mig. Alltså hans dag var nästan förstörd på grund av det där. Alltså så att man kan ju också, man kan konstatera att du kan ju ha, måste vara ganska otacksam. Nu var det här i det lilla, men jag tänker i det stora också. Att det finns ju, det är ju få saker som kan irritera folk så mycket som trafik. Och då inte minst med tågen. Som inte går. Jag har bott nästan hela mitt liv i Nyköping och jobbat nästan hela mitt liv i Stockholm. Och har ju i perioder åkt tåg, men sen valde man bort det, eller jag gjorde det då. För att det var faktiskt...
För osäkert.
Ja, det var för osäkert helt enkelt. Och jag var uppe, både Charlie och jag har jobbat med Plus på SVT uppe i Umeå. Och där vet jag också att de hade nästan roligt där uppåt, att de hade köpt in tåg som... Ja, men som inte klarar vinterväglag. Och det är lite märkligt då, upp där till liksom, upp i Umeå så är det bra om tågen klarar vintern. Liksom. Så att det har ju, det är ju mycket snack om trafik. Jag tänker du måste ha hört många stories och varit utsatt för mycket när det kommer till det här.
Men liksom. Håller vi på gubbar och så kan jag säga att jag har egentligen bara en stor trafikirritation kvar. Hur folk beter sig. Sen kan ju folk bete sig illa och då blir man alltid liksom, tycker jag att det är jobbigt att människor inte är värdigare. Men det är ju de här 2-1-vägarna. Det vill säga, det är 2 ett tag, sen 1 tag och 2 ett tag. Och där jag genuint på riktigt tänker så här, vad är det här för människor som envisas med att köra 80 när det är en fil och sen när plötsligt blir 2 filer så jag har chans att köra om. Ja, då är de uppe i 140 så att de är fullständigt omöjliga att köra om. För att sen så fort det blir en fil igen vara nere i 80 som att det är så här, åker de bara ut bara för att liksom skapa dålig stämning eller liksom så här, alltså förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis.
Och sen så tänker jag att det kanske är att man känner sig tryggare när det är 2 filer, får man för sig i huvudet att men nu är det nog bättre att köra fortare, men när vi, en fil känns lite trångt, det är lika bra att köra för sig. Så det är säkert någon, jag tror inte människor är onda, men ärligt talat tror jag att de är onda, för att det är så det känns när jag sitter där. Så får jag André höra mig säga så här: kolla, den här jävla gubben, nu är han uppe i 130 han uppe i, som nyss inte kunde hitta 4 än, så plötsligt känner du liksom,
jag
har ni forskat på detta fenomen?
Ja, faktiskt en del. Faktiskt så forskar just trafikpsykologi är ett ganska stort område, och det är som du säger faktiskt, att liksom, när det är ett bredare körfält så känns det tryggare att köra fortare. Oftast brukar man använda det här åt andra hållet, att man liksom i villaområden och andra ställen där man vill att folk ska köra inte alls fort, så smalnar man av gatan liksom, och då kommer folk liksom undermedvetet att köra långsammare. Så oftast använder man det här som en positiv grej, alltså som en trafiksäkerhetsgrej. Sen ska man ju inte köra 130 på 80-vägarna, vill jag gärna framhålla, utan man ska hålla hastighetsbegränsningarna. Men jag håller med, jag ser det där ofta. Man ser också det omvända, nämligen folk som absolut måste hinna om på den här 2+1, alltså på den här tvåfältiga sträckan liksom.
Även som om det aldrig skulle dyka upp en chans igen.
Nej, liksom. Precis. Liksom, det kan ju hända att det är någon enstaka som faktiskt ska till BB och föda barn liksom. Jag tror att majoriteten ska inte det, utan majoriteten är bara så här, jag måste hinna före.
Jag tycker de där just 2-1-vägarna, det är en trafiklösning som jag tycker verkar plocka fram det sämsta hos många av oss. Både den hetsiga blir hetsiga och den gubbiga blir lite gubbigare.
I och för sig så ligger någonting i detta, men jag älskar ju dem. Därför att de är så himla kostnadseffektiva. De kostar ju inte alls speciellt mycket att bygga. För att man tar ju en befintlig väg och så kanske man breddar den lite grann, men oftast inte så mycket. Och så att man hit sådana här vajerräcke som kostar i det här sammanhanget. Alltså, nu ska man veta att liksom, infrastruktur i varje fall är ohyggligt dyrt. Så att bygga sådana här vägar kostar inte så mycket. Och man räddar, det dör nästan ingen. Så att man kan ta en landsväg som är liksom olycksdrabbad, dör och skadas ganska mycket folk på en sträcka. Och så bygger man det här för i sammanhanget ganska lite pengar och räddar jättemycket liv.
Men då har jag en fråga på det här, och det är ju söder om Nyköping så var det ju just en sån här 2-1-väg under Nyköpingsbro och vidare där och ner till Kolmården. Men där byggde man ju faktiskt om till motorväg för att det var just så olycksdrabbat område. Så motorväg måste väl vara ändå säkrare, fast jag förstår att det är mycket dyrare så att säga.
Ja, precis. Det är det. Så att liksom, om man, alltså motorväg är ännu säkrare.
det är det, generellt sett. Alltså, det händer hemska olyckor på motorvägar också, men det, de är ännu säkrare. Men de är också mycket, mycket dyrare. För att då måste man ju oftast bygga liksom en helt ny väg, åtminstone i ena riktningen och ibland i två riktningar. Så det är ju kopiöst dyrt. Alltså, ibland så kan det ju vara värt pengarna, men som sagt, man kan inte bygga bort alla trafiksäkerhetsgrejer på det viset.
Men kan vi få någon sån här lista nu, vad kostar en väg då? Alltså per meter om jag köper en väg, eller vad är det man betalar? Per kilometer eller?
Ja, per kilometer kan vi nog säga. Det är jätte olika. Alltså, som om man bygger i tunnel typ, i befintlig miljö, då kan det kosta 1 miljard per kilometer.
En miljard per kilometer, då är det en riktigt dyr väg.
Då är det en riktigt dyr väg.
Ja, elan Hallandsåsen, då är vi liksom...
Ja, det var ju en järnväg då. Den var ännu dyrare.
Den var ännu dyrare. Ja. Ja. Järnväg generellt sett dyrare än...
Ja,
det är det. Varför det? Man tänker att det borde ju vara enklare på något sätt.
Ja, fast det är så mycket runt omkring också. Alltså en väg är ju enkelt uttryckt bara liksom en grus och sand och sen så lägger man asfalt ovanpå. Nu kommer mina vänner vägbyggen och tycker att jag förenklar, men i princip. Men järnväg, då är det massa annat. Det är liksom kraftförsörjning och signalsystem och trafikledningssystem. Det är massor med annat förutom själva rälsen som ska byggas. Och sen har järnvägar också ännu högre krav på sig att gå ganska rakt fram och i ungefär samma höjd hela tiden. Vägar kan ju ändå kröka sig hyggligt mycket och gå lite upp och ner liksom. Järnvägar måste gå mycket rakare och plattare.
Men säg nu, vi bara som vi får en matteexempel då. Mattias vinner på lotto här och sen så är det en grusväg från hans hus nu ut till stora vägen. Det är 1 kilometer. Och så säger han så här, nej, jag fläskar på, jag betalar själv. Jag ringer NCC här och sen så köper jag in 1 kilometer motorväg. Jag vill ha 4-filig motorväg 1 kilometer fram till gårdsplanen. Liksom. Ja. Vad skulle han behöva betala då för 1 kilometer 4-filig motorväg? Liksom?
Ja, det är en bra fråga. Vad ska vi dra till? Alltså, i storleksordningen 100 miljoner. Han kanske kan klara sig för 50 miljoner.
Ja, det är bra.
Och jämfört med en landsväg då? Om man tänker att han bara skulle ha en två filer, en i varsin.
Ja, vad ska vi till? Man kan säga kanske en hälften eller kanske till och med en tredjedel av det.
Tredjedel.
Alltså, men, och då är det väldigt runda siffror, ska man säga. Men liksom, det är de storleksordningarna.
Just det.
Så om vi pratar om att bygga en ny väg, liksom, då brukar det oftast vara några kilometer. Då pratar vi kanske att det kostar några 100 miljoner, ibland så kan det kosta 50 miljoner för en hygglig sträcka om man har lite flyt. Liksom. Och pratar man om de här riktigt dyra grejerna, typ under mark, under Stockholm, under Göteborg, liksom, där kan det vara många miljarder för liksom bara ett par kilometer.
Hur räknar man då? För då måste jag tänka att någonstans måste man fatta beslutet att om människor på Ekerö kan komma in 20 minuter snabbare, så innebär det att det blir någon typ av samhällsekonomisk besparing på det.
Yep.
Och då är det värt för oss att köpa loss marken bredvid och bygga en. Alltså så här, hur ser den, vem räknar på sånt? Är det du som gör det eller är det, och hur fattas besluten? Liksom?
Det är typ jag, alltså det är kanske inte jag personligen som räknar, men sådana som jag räknar på sånt här. Och då gör man så att man undersöker liksom hur folk tradar tid mot pengar när de är ute och reser. Och då gör man det på lite olika sätt. Så att är resan liksom bekväm och trevlig och sånt där, då är man inte så himla benägen att betala något för att komma fram snabbare. Men är det liksom att man står och väntar på en perrong och regnet öser ner liksom, då är man ganska benägen att betala lite mer för att liksom slippa vänta så länge. Men de här, som det heter, tidsvärdering, alltså värdering för att spara tid, liksom, det finns en hel vetenskap runt detta. Det brukar vara liksom i väldigt runda slängar en 100 lapp per timme ungefär, brukar folk vara beredda att spara.
Men då pratar vi om folk, men vi pratar om staten, om samhället. Man försöker beräkna.
Just det.
Det är ofta så här, speciellt när arbetslösheten stiger så pratas det om att men då ska vi gå in och göra, satsa på infrastrukturen och så vidare. Och så säger du att det kostar liksom 100 miljoner att bygga 1 kilometer. Och då räknar jag ut snabbt att det verkar ju inte som att man sysselsätter. Det måste finnas andra sätt att spendera 100 miljoner som skapar mer sysselsättning än att bygga motorväg.
Ja.
Det här måste ju vara att man ser några andra samhällsnyttor här som man kan räkna hem.
Precis.
Att man får in mer skattepengar därför att varor åker fortare och då kan vi bygga flera logistik sen. Alltså så här.
Ja.
Här vill jag ha lite hjälp med. Hur räknar man på sånt här?
Fast man gör ungefär så. Alltså för de här restidsvinsterna som först liksom resenärerna får, de stannar ju inte hos dem, utan de använder de restidsvinsterna sen för att liksom ta nya jobb och betala mera i skatt. Då kommer liksom sysselsättningen ökar och företagen tjänar mera pengar för de får bättre arbetskraft, och alla de företagstransporter som åker på de här vägarna och järnvägarna, de tjänar ju pengar också. Men det är också så att på en fri marknad så stannar ju inte de här pengarna som vinster i företagens fickor, utan de hamnar ju sen då hos kunder och underleverantörer och sånt där. Så vem som egentligen får de här vinsterna på slutet, det är inte så lätt att veta, det beror lite på.
Men är det här lite hittepå eller finns det ett Excel-ark som ni skickar runt och så skriver man in 16 grundfakta så kan vi räkna ut när det är lönsamt att bygga en ny Lidingöbro här?
Ja, i princip så är det faktiskt exakt så man gör. Alltså, just för att man ska kunna åtminstone sålla agnarna från vetet på systematiskt sätt. Alltså man ska komma ihåg att när man gör... Alltså vart fjärde år så reviderar man den nationella infrastrukturplanen. Och den finns. Den går 12 år framåt. Och
så det låter som ett så här chip som Jönssonligan ska stjäla. Ja, den nationella infrastrukturplanen.
Precis, den kan man stjäla. Ja. Den är inte hemlig, den publiceras.
Okej.
Ja, precis. Och det kanske den innehåller några hundra objekt som ska byggas på 12 år. Och sen när man ska revidera den, då kanske det finns... Man kanske startar med 1000 förslag liksom, som ska inrätta. Och de är helt olika. En del är stora, en del är små, en del är järnvägar, en del är vägar. Och då måste man liksom försöka sålla agnarna från vetet. Och då har man, ja, med en viss förenkling, då, ungefär sån här Excel-ark, fast större. Som man då ploppar in, liksom, vad kostar det, hur många åker där, hur mycket tid spar man, hur mycket liv spar man. Och sen så gör man som en rangordning, liksom, där det som verkar vara bra samhällsnytta för pengarna flyter upp till toppen. Och det som verkar vara för dyrt för det man får sjunker till botten. Mm.
Men ja, och då skulle jag vilja komma in och ställa en fråga. För tidigare så har jag då, som jag sa, åkt väldigt mycket motorväg mellan Nyköping och Stockholm och har inte tänkt så mycket mer på det. Men har nu ett landställe mitt i Sörmland, vilket gör att jag antingen åker då den landsväg som går mellan Nyköping och Eskilstuna. Den har jag ju liksom känt till sedan tidigare och det hade landstället redan när jag bodde i Nyköping då. Men en väldigt, väldigt, väldigt smal väg. Men sen nu då när jag nu åker till Stockholm från mitt landställe så åker jag då via Gnesta och kommer ut vid Järna. Det säger kanske inte alla lyssnare så mycket, men en typisk liten landsväg. Mm. Och på vissa ställen är det ju så smalt så att jag skulle inte våga cykla på den där vägen till att börja med. För att det är ju väldigt mycket motor, alltså tung trafik som åker, lastbilar och sådär. Men sen ibland så är det ju också skogen så otroligt nära. Mm. Och bara nu sen min son tog körkort för 2 år sedan så har han lyckats 2 gånger. En gång så körde han in i en hjort, alltså han körde på en hjort även om det gick sakta. Men det blev ju en hel del plåtskador och han klarade sig jättebra. Andra gången så åkte han bakom en sån här, de höll på att fixa med asfalten. Så han åkte in sån här, bakom en sån här köbil sent. Mm. På kvällen. Och då springer ett vildsvin in i sidan på honom. Och det är ju väldigt ovanligt naturligtvis. Mm. Då. Men, och han klarar sig. Men, och då tänker jag så här. Ja, det var ju bra för samhällsnyttan i det att någon plåtslagare fick göra ett jobb. Och försäkringsbolaget fick aktiveras och sådär. Men samtidigt så var ju också någon jägare tvungen att gå ut. Man måste ju ringa och anmäla det där. Mm. Men jag tänker ju på hälsan. Jag är livrädd när barnen eller frun åker och kommer. Och jag är väldigt försiktig när jag kör själv. Jag tänker bara så här, viltstängsel då, alltså, det är också någonting, så det borde väl också ligga under, kanske inte under dig då, men under trafik hos den här, han som har ansvar för skadan. Och varför breddar man inte? Är det helt enkelt en ekonomifråga att inte de här små landsvägarna är bredare än vad de är?
Ja, det är inte så mycket. Alltså hon som är trafiksäkerhetsdirektör, hon sysslar just med sånt. Och liksom flera avdelningar och enheter på Trafikverket men också på kommuner. Alltså det är dels, just med viltstängsel så är det i någon mån en kostnadsfråga. Men det är ett annat problem med det är att man oftast blir så att man faktiskt bara flyttar olyckorna. Alltså någonstans så finns det ju en övergång liksom. Mm. Och då kan liksom älgar och hjortar gå längs viltstängsel och komma ut på ett annat ställe istället. Så att det är inte alltid som viltstängsel funkar så som det var tänkt faktiskt. Ja, vad gäller att bredda landsvägar, då är det mycket en kostnadsfråga faktiskt. Det är ganska dyrt att bredda vägar. Det är dyrt till och med att underhålla vägar ska man veta. Men att just...
Är det för att markägare också ligger med sin skog ända emot? För det man tycker, jag menar, det är en sak när det åkrar, då upplever jag. För då ser man ju, då får man ju överblick även när det är mörkt faktiskt. När man kommer farandes med bilen, då kan man ändå se att här är inget stort djur i närheten och då känns det tryggt. Men det är just när man kommer in i de här skogspartierna och det står granar. Jag överdriver inte om jag säger att vissa ställen kanske 3-4 meter ifrån asfaltskanten. Och då är det ju jädrigt obehagligt liksom. Men då är det klart att om staten ska göra någonting åt det där så måste man lösa den här marken då hos markägarna.
Hur funkar det där normalt sett? Så att man bestämmer sig nu och säger, nu får man slut på viltolyckorna vi gärna här. Vi vill göra luft här. För sånt händer ju.
Ja.
Hur görs processen då? Det är ju liksom, kommer man på direkt att det är 800 personer som liksom...
Ja, det är ett otroligt jobb. Alltså det är ett otroligt jobb. Det finns en särskild... Ja, och den långa historien är verkligen lång.
Det är väl lantmätarna va, som tar tag i det och har de mötena, va? Eller,
ja,
eller
det, ja, det är i alla fall, man kan säga att skrået lantmätare är väldigt inblandade här, men det är även skrået jurister, varav vissa är lantmätare. Det finns skärning mellan jurister och lantmätare där. Jo, alltså, men man gör så. Alltså, om man ska bredda ett vägområde, då är man tvungen att förhandla liksom med alla markägarna längs med vägen, och det gör man.
Så. Men den förhandlingen bygger ändå på att staten, eller vissa har nog rätt att göra något så här tvångsinlösen, att man får bråka lite om vad det ska kosta, men man kan egentligen inte säga, nej, jag har ingen lust att sälja. Utan...
Fast det ska mycket till att göra tvångsinlösen. Det händer, men det är väldigt sällan.
Men betyder det att man måste betala överpriser då för att få med sig alla?
Nej, man betalar marknadspris för det mesta, men det är inte så lätt att komma fram. Det är det inte. Men det finns, alltså det finns något som heter väglagen som styr liksom att staten har rätt att bygga vägar. Så att i värsta fall så ligger liksom tvångsinlösen och sånt där med i bagaget. Men det är en lång förhandling innan det. Så det är allra vanligast att man kan göra upp i godo.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jag sitter mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit.
Ja, då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten. Jädrar.
Det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se /fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är inte illa. Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se /snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, /snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Då vill man ju prata lite om vägbyggandet som sådant, därför att nu kommer vi in på en sån här fråga som jag tänker att här är det ju tydligen skitsvårt, för det verkar ju helt idiotiskt. Det är ju alltid så att min upplevelse är som bilförare, någon har satt ut de här vägarbetskonerna i mars och sen ser man inte en jävel förrän i augusti, och så ska vi ligga här och krypköra när det är så här, det är ju ingen som, det händer ju ingen, ingen gör någonting här. Varför ska vi hålla på och ha stopp i hela stan? Och sen känner man också så här, här stänger man av tre vägar, alla tre vägarna in till Södermalm stänger man av samtidigt. Det är ingen som har koll på att vi kan inte bygga om både Slussen och göra om här borta samtidigt. Då har vi ju ingenstans. Alltså så här, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad jag menar. Och det värsta är
här kan ju inte bara vara att ni är så jävla korkade hemma hos dig, utan det här måste ju vara att det är mycket svårare än vad jag förstår.
Fast,
va?
Fast nästan är det så, höll jag på att säga. Alltså det, jag måste faktiskt säga.
Vi tar den första frågan då. Så här. När, finns det någon avgift för liksom, om NCC här liksom ska renovera räckorna, kostar det någonting per dygn de har stängt av en fil, eller kan de hålla på en månad eller sex månader utan att det är någon skillnad för dem egentligen?
I princip ja. Och det är därför som vilket jag skruvar det, på mig sen. I princip ja, det är nästan gratis att gräva i kommunala gator. Och det här är verkligen så här, av alla saker som vanliga lekmän blir upprörda över, mycket av det är så här, ja men det är faktiskt mycket svårare än vad du tror. Mm. Det finns ett bra skäl till att det är så här. Det är dyrt eller vad det nu kan vara för någonting. Men just vad gäller vägarbeten i kommunala gator, där är det faktiskt så att det är inget bra. Och då är det så här, på de statliga stora vägarna, där är det sällan så att någon annan än staten har rätt att liksom börja gräva i vägarna. Så när det är för mycket eller för fel avstängningar på statliga vägar, då är det oftast, ärligt talat, vårt, alltså Trafikverkets fel. Liksom. Mm. Men på kommunala gator, så är det så att nästan under varenda större gata så ligger det massa grejer. Ledningar av alla möjliga slag, avlopp och telefonledningar och ström, allt möjligt sånt där. Och dessutom så har ju fastighetsägarna som har husen intill gatan, de har också intresse av att liksom kunna renovera fasaden då och sånt där. Och att få gräva i gatan, det har de här ledningsägarna, ja, för att göra också en lång historia kort, de har liksom rätt att komma åt sina ledningar. Mm. Men i de allra flesta fall så betalar de nästan ingenting för detta. Utan de säger till kommunen ungefär så att vi behöver byta ut ledningarna, och kommunen säger ja, ni kan väl försöka skynda er på, eller ni kan försöka synkronisera med de andra som också ska byta ledningar. Ja, vi ska se vad vi kan göra, säger bolaget. Och kommunen har inte så mycket maktmedel faktiskt, och framförallt inga ekonomiska incitament att hålla igen detta. Och då försöker kommunen ändå liksom synkronisera de här olika ledningsägarna och fastighetsägarna så gott det nu går. Men det finns inte så mycket finansiella muskler. Det är inte så till exempel att man betalar liksom vad det kostar samhällsekonomiskt sett att stänga av en gata när man gräver i gatan.
Och varför är det inte så? Varför gör man inte på alla vägar så att man räknar ut det samhällsekonomiska kostnaden?
Precis.
Och så säger man, för jag i min dryga bilkörning sitter och tänker så här, hade jag bestämt, då hade jag sagt så här, ni får dubbelt så mycket NCC när ni ska bygga en avfart här i Kungens Kurva. Ni får dubbelt så mycket pengar. Mm. Men det kostar 800 000 per dygn som ni håller på.
Ja.
Så gör ni detta på en månad nu, då är det kulare. Men tar ni två månader på er, då kommer ni ha gått back på det här projektet. Så gör jag när jag tar in hantverkare i mitt badrum.
Precis.
Varför gör inte den som har hand om mina biljarder? Liksom?
Ja, alltså sådana avtal finns faktiskt när det är kommun, alltså när det är väghållaren, alltså kommunen eller Trafikverket eller så, som är den som faktiskt ansvarar och bryr sig om själva trafiken. Då finns det sådana avtal. Kanske inte fullt så mycket pengar, men i samma pris när idén finns det då. Men när det är de här som är ledningsägare, då kan det ju vara, det är liksom de kommunala, alltså det är liksom energibolag och kraftbolag och sånt där. Och de, ärligt talat, de bryr sig inte så mycket om trafiken. Det är inte deras business. De vill göra det så billigt som möjligt.
Ja, det är klart.
Men däremot så kan man då tycka, vilket
och så finns någon motpart här som...
Precis, vad som borde vara, det är att kommunen skulle ha juridisk möjlighet att säga liksom att tänker ni gräva i våra gator, så betalar ni en avgift som är liksom samhällskostnaden för att gångar och cyklister och bilister inte kommer fram.
Men kan du inte lösa detta då, Jonas? Är inte det lite på ditt bord, känner jag?
Ja, man önskar att det skulle vara. Faktiskt så är det så att den här frågan är uppe då, men det krävs en lagändring. Man behöver ändra liksom i... hoppas jag säger rätt nu, men det är kommunallagen som styr vilka typer av avgifter som en kommun får ta ut. Mm. Det kan också vara så i och för sig att man kan ändra det som heter markförläggningsavtal, men då krävs att bägge parter är överens om detta, och man kommer aldrig bli överens.
Nej, det kommer inte bli. Så det är på gång, men då ska man göra någon lagändring, och då vet man inte ens om det blir.
Nej, och det är inte ens på gång, skulle jag säga.
Det verkar
säga.
Inte vara någon
Nej.
Som tycker detta är en skitviktig fråga.
Det är jättemånga som tycker att det här är faktiskt en av mina käpphästar. Jag tycker verkligen att det här är en viktig fråga. Mm. Men ja, det finns så mycket viktiga frågor om man är lagstiftare.
Mm.
Men det här, jag tycker själv att det här känns som en lågt hängande frukt.
Ja,
liksom. Och faktiskt så är det så. Alltså när jag var trafikdirektör i Stockholms stad, så roade jag mig att liksom då hålla föredrag om vad kommunerna önskar sig av staten. Och det här var en av de fem punkterna. De andra fyra mera tekniska. Liksom. Mm. Men det här var liksom en topppunkt för kommunerna att få möjlighet att göra detta.
Du, vi lever ju en tid när energipriserna liksom fortsätter att stiga och öka och sådana saker. Hur förhåller man sig till det? När man ska planera för lång tid framåt, elbilar kontra bensinbilar kontra andra däck. Hur är sustainability liksom perspektivet på? Här är ändå 100-årsperspektivet är ju väldigt uppenbart. Vi tjatar om det i alla, men här är det ju på riktigt verkligen ett 100-årsbeslut om vi ska åka vänster eller höger när vi bygger vägen.
Precis. Och, ja, det är väldigt framträdande skulle jag säga. Alltså det är otroligt långa ledtider. Och det här är faktiskt det finns ju dåliga skäl också till att det tar sån otroligt lång utredningstid att utreda saker när man ska bygga vägar och järnvägar. Men om det finns ett bra skäl till detta så är det just det du säger. Det kan ligga där i 100 år eller kanske flera 100 år till och med. I alla fall själva liksom vägdragningen eller järnvägsdragningen. Då är det ganska bra om man gör rätt. Och själva hållbarhetsfrågorna, de är otroligt framträdande. Det är jättemycket diskussioner om liksom hur fort elektrifieringen kommer gå, hur mycket biodrivmedel vi måste använda eller som vi kan använda och vad det kommer kosta. Hur snabbt man kan höja bränslepriserna. Alltså alla är överens om att liksom på lite sikt så måste det finnas ekonomiska incitament att gå över från liksom fossildrivna bilar till biodrivmedel och framförallt elektrifiering. Men hur snabbt kan man skruva på ratten liksom? Det är förstås en politisk fråga, men det här är superhett i min bransch.
Men hur lång tid tar det innan vi får så här laddande vägbanor? När blir E4:an elektrifierad så att man inte ens behöver stanna utan bilen laddar liksom som min gamla bilbana gjorde? Plockade ju upp elen ur marken när jag körde det. Det vore ju inte så. Tekniken finns ju idag. Det är inte som att det är...
Jajamensan. Och första sträckan mellan Hallsberg och Örebro ska bli färdig 2025 tror jag det. Och det är en pilotsträcka då, mellan Hallsberg och Örebro. Jag hoppas det är 2025. Ja, men det är närtid.
Ingen kommer googla det här, kan du bara säga. Du är en trygg miljö.
Ja, det är bra. Jag känner ju projektledarna. Kanske. Vet du inte tidplan? Ja, men det är där omkring i alla fall. Så det är verkligen på gång. Men frågan är då om hur mycket av... För det är ganska dyrt att bygga elväg. Det är ganska bra, men det är också ganska dyrt. Och frågan är... Om det finns liksom snabbladdare på lämplig avstånd längs vägen, då kan det hända att det faktiskt är värt att ha sådana istället.
För att det blir billigare.
Det blir billigare, precis.
Det finns ju någon paradox som säger att om vi ska flyga med människor till Mars, så är det bättre om vi startar om 12 år. Mm. Därför att tekniken går så mycket framåt, så att den färjan som skulle lämna jorden nu skulle bli omkörd om teknikutvecklingen fortsätter. Och den där fortsätter, den skulle bli omkörd av en som går 12 år senare. Alltså så att det finns en punkt som är, vi bör vänta tills vi har blivit lite smartare innan vi fattar beslutet. Å andra sidan så om vi väntar hela tiden händer ju ingenting.
Nej, liksom. Precis.
Det måste ju vara en paradox som ni möter
verkligen.
Hela tiden.
Och den är särskilt framtiden för elvägar och laddinfrastruktur överhuvudtaget. För att liksom det är ju väldigt få, alltså för att verkligen få fart på laddbilsförsäljningen, alltså särskilt då rena batteribilar, då vill man att det ska finnas laddinfra överallt. Men det finns ju inget kommersiellt underlag för kommersiell laddinfra, alltså alla bensinstationer, innan det finns ganska mycket laddbilar som är ute och rullar på gatorna.
Men tror du att liksom trafiksituationen kommer lyckas hålla jämna steg med det? För nu läste jag i Norge i januari 90% av alla bilar som såldes var elbilar. Visst. Det är inte orimligt att tro att vi kommer ha liknande siffror för Sverige, och då går det ju här, hittar jag på det, att kanske den kommersiella sidan går betydligt fortare i omställningen än vad sådana här som Trafikverket hinner med. Liksom.
Ja, alltså det går ganska fort på fordonssidan. Utan haken är att laddinfrastrukturen, den bygger på liksom att en stor andel av fordonsflottan är elektrifierad. Mm. Och en personbil lever i snitt 17 år. Så att liksom innan hela fordonsflottan är elektrifierad, eller innan ens majoriteten är elektrifierad, då är det kanske 10 år. Mm. Så att om 10 år så är det inga, då är inte jag så bekymrad längre. Mm. Men de allra närmaste åren, för att det liksom... Det som finns en risk här, som jag tror vi kan undvika i och för sig, men risken, det är att el, alltså de rena batteribilarna kanske mest köps någon sorts andra bil för korta sträckor liksom. Men om man tänker så här, men jag ska också på sportlov och jag ska hälsa på mormor i Sysslebäck liksom, och där är det så svårt att ladda när jag ska köra långa sträckor. Ah, jag måste nog ha en bränslebil i alla fall. Och den risken måste man liksom eliminera. Och därför är man nog tvungen att liksom ta ett offentligt ansvar för laddinfrastrukturen just i de här ganska glesa trakterna för de långa avstånden. Mm. Ungefär som, jag vet, när liksom dataspelstillverkare, de subventionerar ju själva konsolen för att de ska tjäna pengar på spelen liksom. Mm. Och på samma sätt så måste man liksom ha infrastrukturen på plats till och med innan alla har köpt elbilar.
Ja, kommer det bli så då? Tror du man kan lita på det?
Ja.
Men som det har varit nu då, om man tittar på energi och framförallt elpriserna och all diskussion kring det här, så undrar man ju lite grann. Jag har ju varit med, jag har haft körkort i många, många år och har ju sett de här olika alternativen. Och ett tag då så var man jätteglad att diesel, att man tog bort en del av den skatten och gjorde att diesel blev klart mycket billigare och det byggdes dieselbilar. Mm. Sen så lagom som när många hade skaffat det, då gick priserna upp på diesel och sen var det inte längre mer lönsamt och att nu av miljöskäl kanske inte ska få finnas kvar. Och sen tänker jag då, för jag satte solceller på mitt landställe på taket och jag har en elstolpe och jag köpte mig en Tesla för att just att de hade liksom infrastrukturen. Och det var ju rätt häftigt, vi åkte ner i Europa och bara åkte på el. Det var en jättehäftig känsla när man väl släppte den här laddångesten. Jag insåg att det faktiskt fanns stolpar som funkade. Men som det är nu då, om man jämför elpriserna, alltså, jag fick en faktura här i december för vårt landställe. Jag höll faktiskt på att ramla av stolen när man har en tredubbling av elen. Och då känner man ju så här, om alla hade haft elbilar, hade vi haft el då liksom? Mm. Alltså nu kanske inte en fråga för dig, men jag tänker att du är ändå mer insatt än många andra. Jag tänker att för att klara att leverera el till alla elstolpar och till alla... liksom, ja, men vad kommer det att kosta då? Blir det samma pengar så kommer vi gå tillbaka då till bensinen igen för att oljeshejkerna drar ner på priserna. Eller jag vet inte.
Alltså, det är ett bekymmer. Verkligen, det är ett bekymmer. Alltså, och det finns två typer av bekymmer kan man säga. Det ena, eller till och med tre. Det ena är liksom själva den totala mängden el som ska produceras. Det här är inte riktigt mitt expertområde, men jag är väl hyggligt inläst i alla fall. Det är ett bekymmer. Alltså, och förutom då att vi förväntar oss en stor elektrifiering av transportsektorn, så tillkommer ju också då de här fossilfria industrierna, där man ju ersätter olika typer av liksom koldioxidutsläppande processer med att istället köra mycket på el. Alltså de här fossilfritt stål och sånt där, det är väldigt elintensivt liksom. Så att den totala konsumtionen av el, den kommer att gå upp mycket. Sen har vi de andra två problemen, det är liksom att överföra el mellan olika delar av landet och olika delar av Europa. Nu verkar alla ha förstått att detta är ett bekymmer, liksom, att få elen från, i vårt fall, Norrland till södra Sverige. Och samma problem finns på andra ställen i Europa. Men sen finns, just i min bransch, finns ytterligare problem, och det är liksom att få elen ut till vägkant, kan vi säga. Därför att vi har ju dragit ganska hygglig effekt till där det bor mycket folk eller där det finns stora industrier. Men vi har ju inga höga effektladdningar, alltså laddeffekter längs vägen. Vi har ju dragit lagom mycket el som driver för, det räcker ungefär för belysningen i en bensinmack liksom, och lite gatlampor kanske. Men inte så att man kan köra liksom snabbladdare där många tunga fordon ska kunna snabbladda alla på en gång. Liksom.
Så det spelar ingen roll om vi sätter 20 Tesla-stolpar på varje rastplats. Det finns ingen ström till
dem. Nej, det finns ingen effekt till dem nu.
Men
det måste byggas ut. Och det är inte rocket science det heller. Det går att göra. Alltså, det är inte, jag menar, vi har gjort svårare grejer i svensk industrihistoria än det. Men det måste ju göras. Nu är det gudslov på gång. Faktiskt så är det. Men det är ingen liten grej.
Apropå på gång då. Nu har vi pratat mycket om biltrafiken. Men nu har vi pratat om tågtrafik. Så jag har ju, och Mattias nämnde laddångest, men jag har ju åkt tåg med tågångest de senaste 20 åren. Att det alltid känns som om, ja, men är det viktigt att jag är framme i tid, då lär jag väl få bita ihop miljömässigt och ta flyget. För att då vet jag åtminstone att det går att lösa. Men med tåg så är det som att, ja, nu sitter vi här och så sitter man där och så vet man aldrig. Varje gång man kommer fram är man glad och säger, gud vad skönt, det gick bra den här gången också. Mm. Och nästan alltid går det ju bra.
Mm.
Men det är ju som att man skyller på att vårt nät är för gammalt och förlegat, men det här kan man ju inte skylla på i 20 år. Någon gång måste man ju, alltså, hur mår den svenska järnvägen? Har den någon framtid? Är det någon som tar hand om den på allvar? Ja. Eller är det här bara politiskt flörteri? Liksom? Alltså, är det bara SJ som har för dålig tidtabell? Eller vad är problemet egentligen?
Ja.
Nu får du avdöma den här frågan.
Ja, precis. Alltså, jo, men det finns mycket att säga om detta. Dels så tycker jag nog liksom att järnvägen är betydligt bättre, även punktligheten, än vad det låter som att din maggropskänsla är. För att jämför man till exempel hur osäkra restiden är på väg och även hur mycket förseningar det är i flygtrafik till exempel, då är inte järnvägen så himla mycket sämre. Mm. Men det blir ju så uppenbart, alltså på väg så har man ju inte en tidtabell på samma sätt. Liksom. Man åker från Stockholm till Göteborg och förväntar sig att vara framme 13.52 och så kommer man 14.02 och bara, nej, jag är försenad 10 minuter. Det skulle man aldrig ens ha tänkt på om det var en bil. Mm. Ändå har man ju den restidsosäkerheten på bilar också. Och liknande har man på flygplan också. Sen vad gäller liksom själva hur järnvägen mår,
då mår den olika bra i olika delar. Det finns delar av järnvägsnätet som verkligen behöver liksom underhållas och rustas upp. Och då finns det dels som den själva en teknisk anledning, den behöver rustas upp. Men sen är det också delar av järnvägen som är full, kan man säga. Det finns tågoperatörer, både liksom pendeltåg och regionaltåg, men också kommersiella tåg, godståg och sånt, som inte får plats, helt enkelt. Men då får man också liksom väga nyttan mot kostnaden. Alltså, många ställen så är det helt klart värt att bygga ut järnvägen. På vissa ställen så kommer det kanske alltid vara för dyrt. Då får man liksom försöka samsas om detta och ha en så bra, som heter, kapacitetstilldelning som det någonsin går. Så att man liksom allokerar kapaciteten till, ja, till på det vettigaste sättet, liksom, till det som skapar mest nytta för samhället.
Ska man in och ut ur Stockholms central eller Göteborgs central, då fattar vi att det kostar många miljarder om vi ska dra på med ett spår till som ska ner under Södermalm och grejer. Och det,
precis liksom, så.
Innan det är borta vid Södertälje, då har vi betalt fruktansvärda pengar.
Ja, och det är typ sånt där ställe där man liksom, ja, pendeltågen till exempel, de prioriteras högre än godstågen. Godstågen kommer inte in till Stockholms central klockan 8 en morgon liksom. Mm. Det blir inte så. Och precis samma typ av prioriteringar finns överallt i järnvägssystemet.
Hur blir det med Ostlänken och så vidare? Sen blir det, är det ju nya länkar, men just Ostlänken, dels för att det har ju pratats om väldigt, väldigt länge. Vad är status där? Alltså snabba tåg och...
Ja, de håller på. Det är en av de tre stora nya järnvägslänkarna som finns med i den nationella investeringsplanen. De håller på att rita och projektera för fullt liksom. Det är ett jätteprojekt. Det är fortfarande så att allting är inte löst. Så de har inte börjat gräva än. Liksom. Det finns fortfarande liksom delar av sträckningen, så är det inte helt klart hur den ska gå. Men det är inte långt kvar som börjar bygga på riktigt.
Det är roligt att du säger det, för att när du säger de håller på, då får ju som i min bild så får jag förutsättning att då kan jag gå ut och titta hur det går för dem. Och du förstår att när de håller på, det är 10 år av hålla på med papper innan det ens är någon som åker ut med någon byggbod.
Ja, liksom. Det är nog till och med mer än 10 år att hålla på med papper. Men lyckligtvis, mycket av de 10 åren har faktiskt gått. Nu minns jag inte när byggstart är planerad, men det är inte så många år dit alltså. Mm. Jag tror att det kanske är byggstart 2026. Det här borde kanske, det är ett fåtal år tills det liksom är i alla fall planerat att det faktiskt ska börja grävas.
För man vill ju just det här, och även norr tycker jag, man kunde få någon slags den här huvudled ungefär som det är mellan Shanghai och Peking, tänker man då, som är, jag vet inte hur många mil där exakt, men där det ändå är lite längre sträckor där man ändå kan slippa just då det här med flyget och just med tanke på miljöskäl och sådär också. Mm. Man får en fräsch ny bana som alltid går och fungerar.
Ja.
Ah, ja, det var mest att jag var lite personligt nyfiken, för jag gillar ju verkligen idén om tåg och alltså hela den där grejen. Jag skulle också vilja, jag har ju som sagt jobbat i Umeå några år och jag skulle gärna sitta någon timme extra på tåget, men jag kanske inte är beredd att sitta så många timmar. Nej. Kunde man få ett tåg som gick något snabbare och att man dessutom visste att det gick, så är det ju ett ganska skönt sätt att resa, eller ett extremt skönt sätt att resa.
Ja, verkligen.
Och faktum är att det går ju oftast, alltså om man börjar titta på realtiden, det vill säga från dörr till dörr, så är ju tåget oftare en vinnare än vad man tror. Jag menar, ska du till Göteborg, då kanske flygtiden är lockande kort, men då hamnar det också från Arlanda till Landvetter. Då ska man ta sig till Arlanda från Landvetter. Så jämfört med att komma gångavstånd dit man ska centralt. Så man ska åka ganska långt i Sverige för att det egentligen ska vara någon tidsvinst. Ja. Men då gäller det att man tittar på den där totalbiten på något sätt. Liksom.
Och det är ju tågets verkliga konkurrensfördel, att man kommer liksom från stadskärna till stadskärna. Men det är också paradoxalt nog det som gör det svårt att ibland bygga nya järnvägar. Det är ju liksom de nya höghastighetstågen och nya stambanorna, de är ju ett exempel på det. Att där vill man ju egentligen, om man kunde önska sig, då skulle man ju ha alla stationer mitt i stadskärnan. Liksom. Mm. Problemet är bara att det är väldigt dyrt. För att förutom själva stationen, att den är dyr att bygga, så är det också dyrt att liksom komma in och komma ut ur stan. För som jag sa förut, järnväg måste gå ganska rakt och ganska platt. Och då står en del hus i stan redan. Så det där är verkligen, och det här är en stridsfråga verkligen mellan liksom staten i form av Trafikverket och regering och riksdag och sånt där, och kommunerna. Liksom, vem betalar, hur mycket är det värt, hur långt utanför stadskärnan är det ens värt att lägga någonting? Ja, det är supersvårt. Det är inga lätta strider det här.
Där gillar jag ju det man håller på med i Stockholm då, att man bygger ihop Stockholm och Solna genom att bygga hus ovanpå motorvägen. Liksom. Ja. Så vi får inte den här breda fåran som annars som en älv delar av, utan helt plötsligt kan vi ha kvarter och barn som springer och leker och grejer och det bara pågår, sen under mark har vi det. Det skulle man ju ha en önskan om att vi kunde göra mer med järnvägen också. Vi hade kunnat haft dubbelt så många spår in till Göteborg och sen bara bygga ovanpå. Mm. Men då är det ju där, tar ju det 10 år då vi inte har några spår alls då. Då. Det är ju det där också. Det är liksom som att operera. Det vore enkelt att operera på människor om man bara kunde ha ihjäl dem i 3 veckor och sen så bygger vi om rör i kroppen och grejer och sen drar vi igång dem igen. Precis. Men så funkar det ju inte. Hur tänker man på det utifrån den här trafikgrejen? Ja. För det känns ju som att det är så oerhört fördyrande och försvårande att det hela tiden måste funka. Jag menar, kolla hur mycket människor som kände ett behov av att skriva insändare i förväg om hur det skulle funka när man gjorde om slussen och hur man drog sig för det bara för att det skulle vara liksom, och det är bara en jävla rondell av allting vi har i Sverige. Hur blir det då om man ska bygga om liksom en centralstation?
Ja, alltså man tänker väldigt mycket på detta, det kan jag säga. Och det här är faktiskt en av de saker som gör att man ofta avhåller sig från att göra någonting i det längsta. Ibland kanske till och med för länge, att man faktiskt väntar för länge just för att det är så svårt att bygga om saker i befintlig miljö. Det blir så dyrt, helt enkelt. Det ligger en massa hus där.
Och sen så blir det då en politisk besvärlighet att säga, jag fattade beslutet om att man måste åka till Kållered för att ta tåget nu i 16 år. Men sen kommer det bli jättebra.
Men sen blir det bra, precis. Ja, men de röstar ju inte nu.
Nej, liksom. Då är risken att man har nu fått sparken däremellan.
Ja, risken är det. Ja. Men, och det finns ett problem till med det här också faktiskt som jag bäst jag nämner, för att det kanske man inte tänker så ofta på som lekman. Nämligen, vem sköter underhållet när det är olika markägare på olika nivåer? Alltså om man tänker sig det här som jag i och för sig älskar, nämligen Hagastaden som ligger i norra delen av Stockholms innerstad, kan vi säga. Det är liksom mellan Stockholms och Solnas kommun, så har man i princip byggt ett däck över en järnväg och sen så står det hus på det här däcket liksom. Mm. Och för att förenkla lite så kan man säga att liksom det här själva järnvägen, den äger staten, alltså Trafikverket. Den ligger på mark som under den, så är det kommunen igen som har den marken. Sen så själva däcket ägs av kommunen, men sen husen, det ägs av bostadsrättsföreningar och sånt där. Om det uppstår en vattenläcka i något av husen som rinner ner genom kommunens däck ner på Trafikverkets spår och orsakar svårighet för Trafikverket, vem är betalningsansvarig? Det är oerhört oklart. Vem sköter det här underhållet? Vem ska ta liksom reinvesteringskostnaden för det här? Och det här gör också att man ofta drar sig för sådana här i och för sig aptitliga lösningar. För att det är så otroligt svårt juridiskt att komma överens om vem som ska ha hand om vilket lager.
Mm. Ja, man blir inte klokare. Man blir mer försvårande omständigheter. Ja. Det var ju det vi visste, att detta var svårare än vad vi trodde. Det kan inte vara så enkelt.
Nej, men det är fascinerande. Jag sitter här och blir alldeles så här, och man börjar tänka och så går man igång. Och så har jag många gånger här under samtalet tänkt att ja, men om man bara gjorde så här så vart det ju bra. Men så börjar jag tänka på att ni var 3 personer där. Alltså det var ju rent bildligt så vart det ju som du sa väldigt så här, att det är dels liksom skadan, miljön och funktionaliteten var väl ungefär det vi konstaterade. Mm. Och hur ni trädde väl lite grann som försäkringsbolag och brandskydd när man ska bygga hus liksom. Försäkringsbolagen gör allt för att man varken ska komma in eller ut ur huset. Och brandkåren säger att man ska ta sig ut hur lätt som helst och in helst. Och det blir så här, man jobbar lite grann mot varann. Och det tycker jag blir en summering här. För det är ju inte lätt. Jag sitter själv och blir påminn. För jag bor på Södermalm i Stockholm. Och nu håller man på att bygga. Precis under mig så håller man på att bygga nya tunnelbanan. Som ska gå. Det ska ju gå direkt från. Alltså vid Sofia. Det ska bli en ny station där. Sofia station. Och sen går det ut. Och det är rätt maffigt hur man hör. Hur de 100 meter ner. Hur det liksom skakar de kvällarna i väggarna. Liksom. Men då. Tänker man ändå på just det här, vilket jobb alltså, att vara så djupt. Jag tror de där hissarna ska ner 100 meter liksom, när man ska åka. Alltså vilket jobb, och på tal om att det måste vara rakt och platt och allt det där. Alltså, men...
Och det får inte bli fel. Man kan inte vara oj hoppsan. 200 människors hus föll ihop liksom.
Nej, men precis. Och vems ansvar och sådär. Så, ja, så det går igång mycket tankar och man förstår att det är inte lätt och det är mångas viljor. Också. För allt ifrån den här enkla bonden som tycker att varför ska jag släppa till lite mark för liksom vara lite svår, till att jag vet ju bara när vi här här på landsbygden då, det har landstället, man håller på att prata fibrer och hur vissa motsätter sig, och någon bonde vill minst han inte ha ett dike i hans åker inte och sådär va. Och sen så från allt till ganska löjliga, väldigt oviktiga liksom åsikter ända tills liksom det här extremt svåra, som att till exempel få elen ut i gatan eller vad det nu kostar och sådär. Mm. Så att det, jag är mest fascinerad och inser att det är tur att det finns sådana som du, Jonas, för att annars hade ju fan inte, annars hade jag och Charlie spridit rykte om de hela kommunalarbetarna som bara springer ut och jävlas.
Precis. Och man tänker också att det liksom det jag är lämnad med också, att det är klurigt när det här blir politiska frågor. Mm. Eftersom det blir mycket längre tidsperioder det handlar om än vad politiker oftast lever ut som politiska karriär. Och Expressen har liksom sedan många år glömt bort liksom vem som fattar det där beslutet när tunneln invigs kontra när folk inte kunde åka den vägen och det som pågår. Så att det passar sig ju ganska illa för att vara politiska beslut så tillvida att det är svårt att kamma hem poäng på detta. Det får liksom ens barn göra när de gör politisk karriär på något sätt.
Men jag har en sista fråga. Jag tänker, vi är ju många tusen som lyssnar på den här podden och då tänkte jag bara höra, har du några åsikter liksom, förutom att man ska köra lite försiktigt och inte bli irriterad och ta det lugnt i köer? Alltså, finns det något som man som person kan påverka, tänker du? Mm. Eller något sådär, om alla bara Så skulle det inte vara något problem. Förstår du vad jag menar? Om alla bara gjorde någonting. Ska man förlita sig på att så här, det här ordnar sig? Det är någon som har tänkt.
Ja, alltså dels så är det någon som har tänkt. Det är ganska många som har tänkt till och med. Alltså, nu är jag lite kluven kan jag säga. För att det finns en del saker som man faktiskt kan tänka på som privatperson. Alltså, man kan till exempel fundera på om man är tvungen att köra så mycket bil som man gör. Det är ganska trevligt att gå och cykla till exempel. Mm. Man kan fundera på om man bor på rätt ställe och om man handlar på rätt ställe. Eller om det går liksom att organisera på något annat sätt. Och sen så när man är ute och kör bil då, eller för den delen också cyklar, men kanske särskilt kör bil. För då har man ju liksom potential att göra livet riskabelt för så väldigt många andra människor. Då kan man ändå ta det lite lugnare än vad man i alla fall vissa kanske ibland gör. De här liksom våghalsiga omkörningarna och så. Det kan man kanske låta bli.
Mm.
Men att jag är lite kluven, det är så att i min bransch så är yrkesskadan att bli paternalist. Att börja ge en massa välmenande råd som man tror att de inte begriper bättre. Mm. Egentligen så tror jag att folk på det hela taget är ganska rationella och faktiskt kan tänka själva. Och just om man är sån här som jag som sitter med och har samhällsplanering, då är hela tiden risken att jag inbillar mig, eller såna som jag inbillar sig, att vi begriper bättre. Folk borde inte köra bil, eller de borde inte cykla, eller de borde inte bo här, eller de borde inte bo där. Oftast så begriper folk alldeles utmärkt hur de löser sina transportbehov bäst. Så att man ska vara väldigt försiktig när man liksom tror så här, ja, bara gjorde så här, då skulle allting vara mycket bättre.
Mm.
Men ofta är faktiskt folk ganska smarta.
Mm. Ja, men det kan vi väl låta få slutorden, va?
Ja, det tycker jag.
Innan jag börjar känna på att säga någonting om lycracyklister som är på väg in till stan på morgonen. Vi går inte dit, tänker jag.
Nej, alltså, det är som sagt, det finns en annan grej man kan göra.
Men vi släpper den.
Men, och är det någon där ute nu som sitter och vet att jag hade, tänk om jag hade fått varit med i podden, så skulle jag kunna ge Jonas ett sånt jävla bra tips. Ja, men då kan man skicka ett mail till charlieochmattias@gmail.com. Eller om du har några andra frågor och funderingar för den delen också. Vi finns där. Och sen så helt enkelt så tackar vi Jonas så jättemycket. Och så ses vi och hörs vi om en vecka.
Ja, tack för idag.
Kul att vara. Tack, hej.
Hej, svejs.
Podplay.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.